Hej och välkomna till Ekom-podden, avsnitt nummer 2. Hej Ulf Hagström, vd för Ekom.
Hej, hej.
Och hej Göran Ernstsson som är styrelseordförande.
Hej.
Det är ni två och jag som kör podden här idag. Alla lyssnare kanske inte vet vad Ekom är.
Ja, vi är ett ingenjörsföretag som jobbar med energi och miljöteknik för att minska utsläpp och öka prestanda från större kraftverkspannor framför allt. Och sen jobbar vi även med syresättning av sjöar och hav och PFAS-rening kopplat till det. Det är väl en kort sammanfattning.
Ja, den är ju ganska intressant kan man säga om man är bevandrad inom miljöfrågor eftersom ni har lösningar på flera av de stora miljöfrågorna. Kul att ni ville göra ett nytt poddavsnitt. Varför vill ni det?
Nej, det var väl en ambition från början att det skulle bli fler än det vi gjorde i somras. Att det känns väl naturligt och det är svårt att säga att vi ska göra ett varje kvartal eller ett varje halvår, utan ja, det får bli lite beroende på hur nyheter och annat dyker upp.
Vi fick lite blodad tand förra gången för vi tyckte det var trevligt och vi fick också positiva gensvar från lyssnarna, så att det känns som en bra grej att hålla på med.
Mm, vad roligt. I er Q3-rapport från den 29 november så handlar ju mycket om Enköpingsprojektet. Vad är det för projekt? Vem av er vill svara på den frågan?
Ja, jag kan väl börja med att nämna att det är ju ett projekt som vi fick kontrakt på för ungefär ett år sedan och som handlar om vårt ekotubsystem, vår huvudprodukt som syftar till att minska framförallt kväveoxider och göra förbränningsprocessen effektivare i de här pannorna.
Så Enköpingprojektet är alltså en fjärrvärmepanna? Eller?
Ja, precis. Som eldar biobränsle. Och det här är en liten nystart i Sverige eftersom vi senast var 2014. Alltså det är 10 år sedan som vi gjorde det tidigare projektet. Så att vi har varit mycket i Frankrike framförallt under de här åren. Och ja, nej, men det, installationen är i princip klar nu och driftsättning pågår, så att vi är inne i ett väldigt intressant skede.
Och i er Q3-rapport så framgår det att kostnaderna har ökat rejält och då undrar man ju varför har de gjort det?
Ja, vi har ju underleverantörer då som gör installationsarbete till vår huvudprodukt. Och det här installationsarbete, det handlar om att dra rör och dra kablar och så vidare. Och en av de största underleverantörerna hoppade plötsligt av projektet i somras och med en pressad tidplan så var vi tvungna att hitta nya underleverantörer och istället för ett företag blev det 8. Och det var väldigt pressade, mycket som skulle göras på kort tid och det var nattjobb och det var...
Och så visste de här företagen om situationen, så det är klart att då tar man lite extra betalt. De hade ju nästan monopol några på situationen som hade gubbar lediga så att säga. Så att vi så funkar marknaden.
Jo, det är klart att de flesta har ju jobben intecknade under våren vad som ska göras på sommaren. För det är då pannorna står, det är då man gör nästan alla jobb. Så att det var ju de som var över egentligen som vi fick ragga ihop. Då, så att, men vi lyckades ändå få ihop det till slut. Men projektet har ju blivit försenat och kostnaderna betydligt högre än vad vi hade räknat med från början, tyvärr.
Men ekotuberna som alltså renar kväveoxiderna från utsläppen, de är på plats nu alltså?
Ja, så att det ser ut att vara en väldigt snygg och fin installation. Så att vi ser fram emot att avsluta det här projektet i januari.
Så då ska Enköpings värmeverk vara i full fart igen.
Ja, ja.
Ja, det låter ju lovande. Hur kan ni göra för att undvika att det uppkommer så mycket oförutsedda kostnader i ett projekt?
Ja, för det första var ju det här en väldigt speciell situation, så att vi har ju inte gått back på något projekt under 25 år förrän nu då, så att så det säger väl någonting i varje fall. Men sen får vi ju vara ännu noggrannare med de här upphandlingarna, så att
och i de fallen när vi har underleverantörer som gör mycket åt oss, så behöver vi ha några som vi har kollat upp väldigt noga innan, det är flera stycken. Det tror jag är viktigt då. För normalt sett så försöker vi ju att jobba med våra kärnhjärtat i det hela, våra ekotuber, och sen så är det någon annan som gör det andra. Men när de underleverantörer till oss, då måste vi vara noggrannare i fortsättningen.
Men det låter ju hoppfullt. Hur ser marknaden ut när ni blickar framåt? Finns det stort intresse för era lösningar?
Ja, om vi ser på den svenska marknaden, så har ju mycket förändrats sista åren efter kriget i Ukraina, där finnarna stängde gränsen mot öst och började köpa biobränsle från Sverige istället. Och det har ju gjort att efterfrågan har ökat på svenska biobränslen rejält, och då går priserna upp. Så att det är en knepig bränslesituation. Dels att det har blivit dyrare, och sen att man får en större variation på bränslet. Och det gör ju att...
Så allt det gör ju faktiskt att vi får en större chans att komma in på marknaden med våra produkter. För nu är varje liten förbättring, så att säga, både pannverkningsgrad och utsläppsmässigt, gör större nytta, eftersom det är dyrare pengar man stoppar in i pannan i form av högre bränslepriser.
Känner ni av det, att det finns en ökande efterfrågan på era produkter?
Ja, det skulle jag nog vilja påstå att... Så är det.
Ja, absolut. Jag tycker vi ser skillnad. Förut var det ju, gjorde vi inte så mycket i Sverige, utan i Frankrike det var ett högre tryck. Men nu är plötsligt så har vi väldigt mycket marknadskontakt i Sverige.
Och jag tror att det här spiller över även internationellt. Så nu ser vi en ljusare framtid även utanför Sveriges gränser. Men det känns naturligt att följa upp alla intressanta spår vi har här på hemmaplan i första hand. Så att, det ser ljust ut.
Mm. Ni kanske inte vill avslöja spännande kontakter som det är nu?
Nej, det gör vi aldrig. Så att vi dels vill inte kunderna att vi nämner det här, och sen måste vi kommunicera enbart det som står skrivet i rapporter och annat. Så där har vi nog
inget. Är man på börsen så är man. Ja.
Ja.
Men det är alltid värt att ställa frågan.
Precis.
Ni har ju en produkt som jag tycker är väldigt spännande, som heter EcoTube Zero, som ni berättade om i förra poddavsnittet. Hur hänger det ihop med det traditionella EcoTube-systemet?
Ja, nej, men det vi har alltså en samma bas, samma kringutrustning, men det är själva EcoTuberna som vi kan då byta ut till Zero. Och det innebär att man injicerar syrgas och koldioxid som är från recirkulerad rökgas. Så allting, hela konceptet bygger på att den här CCS-tekniken, alltså koldioxidinfångningen, ska bli mycket billigare med vår teknik. Men allt finns ju på, alltså, så det är en färdig idé där jag inte kan påstå att vi har något större hinder. Det är alltid detaljer när man kommer ut med något nytt som måste lösas. Så det gäller att få igång ett demonstrationsprojekt som, så där vi kan visa alla detaljer och det är det vi har jobbat mot ett tag. Men det är alltid svårt med nya idéer. Det tar längre tid än man tror, men vi har målet och riktningen är solklar. Så det gäller bara att ha uthållighet och jobba vidare.
Och vi är ju säkra på att det här kommer fungera, men samtidigt är det ju så att CCS-tekniken är relativt ny och marknaden är lite i sin linda hur mycket man ska få betalt för att fånga in koldioxid. Det gör att en del satsar som Stockholm Exergi, men andra är lite försiktigare här i början.
Ni gjorde ju en marknadsundersökning kopplat till Ecotube Zero under hösten. Vad var det ni ville få reda på då och vad var resultatet i marknadsundersökningen?
Jo, men det var ju så att ja, vi kallar det en liten marknadsundersökning, men det var ju egentligen lika mycket en marknadsföring av våra produkter. Men det var ändå intressant och kanske lite tragiskt ur ett globalt perspektiv att det hände så lite på marknaden som det gör. Det var ju många säger att man är intresserad, man, ja, men det här ska vi satsa på. Man kanske i vissa fall då, jag tror att det var 30-40% som hade gjort någon form av förstudie och titta vidare på det här. Men sen,
med koldioxidinfångning.
Ja, just det. Ska vi löpa linan ut? Det är ju så att har man en biobränsleeldad panna så har man per definition ett nollutsläpp av koldioxid. Så att det räknas liksom inte. Men ändå så ska det ju finnas då drivkrafter att göra någonting åt sina utsläpp. Och det blir negativa då per definition också då. Men det är osäkerheter och liksom marknaden är som i sin linda som Göran säger. Men det är ju helt klart en vi tror stenhårt på att det är rätt väg framåt att göra på det här sättet. Och i förlängningen då så kan vi ju stänga skorstenarna. Och det låter ju väldigt... kan det verkligen vara möjligt?
Futuristiskt.
Ja. Ja.
Och varför kan man stänga? Skulle man kunna stänga skorstenarna?
Ja, det blir en normal rökgas innehåller ju ungefär, vi säger 15% koldioxid och resten är kväve och så lite syre. Med den här nya tekniken så kommer rökgasen att innehålla 90-95% koldioxid. Och den ska man ju ta ut då och kyla och så att det blir en vätskeform och transportera till Nordsjön eller göra nytt bränsle. Det finns många. Man kan göra läskedrycker också av det här i princip. Det är jättespännande.
Och då blir inte mycket kvar så att säga när man har tagit bort. För koldioxiden är borta och allt andra kanske, vad säger du, 5% eller?
Ja, just det. Och då funkar inte skorstenarna som de ser ut idag. Så att då blir det bara en evakueringsrör upp i bredvid skorsten eller någon liknande.
Så man ventilerar man från en vägtunnel till exempel, ja. Typ så.
Så siluetterna från värmeverken kommer att ändras?
Ja, hoppas de river dem på en gång, skorstenarna.
Ja.
Ibland står de ju kvar för att det kostar att riva, men ja.
Ja.
Men det går trögt för ett projekt med att fånga in koldioxid. Alltså, det låter ju inte så bra för klimatet, att det är få som har gått in i den branschen och som satsar på det.
Ja, nej, men alltså, det var väl 60 olika pannägare från 4 till 350 megawatt. Så det var liksom spänd över
som
hela
fråga.
Fältet som vi frågade då. Mm. Och 90% ansåg att den här konventionella CCS-tekniken var för dyr och därför ligger vi lågt och gör ingenting. Så då är frågan hur får man fart på det här då? Och det är klart att kom igång med en demonstrationsanläggning och visa att det här är en möjlig väg framåt så kan intresse förhoppningsvis öka.
Och om det är så att man blir mycket tydligare vad man får betalt för, att några som vill köpa så säger det här att man tar bort koldioxid. Värdet på den marknaden uppstår på ett tydligare sätt. Då tar det fart förstås.
Värdet på koldioxiden som är infångad.
Precis. Mm.
Men hur mycket kostar det för, alltså kommer det kunna betala sig då att man har investerat i en CCS koldioxidinfångningsanläggning? underlätta? Blir det billigare med EcoTube Zero-tekniken? Än
mycket billigare.
Ja, det blir mycket billigare.
Hur mycket billigare? Än om man tittar på Stockholm Exergi till exempel.
Ja, ja det är väl ingen som vet vad den notan slutar på idag, men det handlar om en bra bit över 5 miljarder, kanske 7-8. Jag vet inte. Så att nu är det här den största biopannan i Sverige. Men även för en mindre än säg en 50 megawatts panna är väl en vanlig storlek i Sverige. Så handlar det ändå om en miljard. Så det är klart att det är stora pengar, och med EcoTube Zero så skulle vi nog kunna, ja, det handlar om stora pengar. Jag vill inte gärna gå in på något belopp sådär, men
det är avsevärda procent ner.
Ja.
Men är den höga kostnaden ett skäl till att det är så många som tvekar?
Precis,
huvudorsak,
ja,
tror jag,
ja.
Och hur snabbt kan ni komma igång och säga att vi har en lösning som är betydligt billigare?
Nej, men det är alltid så att du måste göra en första anläggning, demonstrationsanläggning eller vad vi kallar det för.
Det är väl det du gör nu, en demonstrationsanläggning?
Ja, nej, men alltså man kan ju göra det här i steg. Det är det som är suveränt. Om man drar liknelse mellan en bil då, så kan man säga att om EcoTube-systemet, det traditionella som vi har hållit på med 25 år, det är som en turbo som gör att förbränningen effektiviseras, utsläppen kan gå ner och sen att vi siktar mot stängda skorstenar, och då är det som en hel elbil då, utan utsläpp. Men då finns det en mellanting som heter en laddhybrid, och då kan man alltså bygga ut det här i steg. Man kan investera i EcoTube Zero och då spara koldioxid under vissa delar på säsongen, alltså under låglastdrift april till september.
För att demonstrera, för att starta, man kör typ som en laddhybrid under sommaren, och sen så när man visar att det här funkar så går man på den ultimata lösningen, som är klart att en helt eldriven bil eller en riktig ekotypsera för helheten.
Mm. Det låter spännande och något som verkligen behövs. Ni har varit, jag tänkte vi lämnar EcoTube Zero här, eller är det något mer ni vill tillägga på det?
Nej, jag tycker vi har skrivit en hel del om det också, så att det har ju kommunicerats under en ganska lång tid nu.
Så kunderna är välkomna att ringa.
Ni har ju varit väldigt verksamma i Frankrike. Du sa att ni hade 90% av omsättningen där. Under vilken period var det?
Ja, det är egentligen från 2005 till för något år sedan. Så att det är nästan 20 år där vi har varit starka i Frankrike. Och det har ju olika orsaker eller skäl till att vi har lyckats så bra där. Vi har haft en bra samarbetspartner. Som vi jobbar ju internationellt med olika samarbetspartner, småföretag i första hand, och som gör det här kring utrustningen och framförallt säljer på marknaden. Då för att, och då gäller det att man hittar de som kan marknaden, som är duktiga, och det har vi haft i Frankrike då under den här perioden.
Och du tuffar på där fortsättningsvis?
Ja, det har ju varit fokus på NOx-reduktion, och nu är det inte samma driv där med NOx, så att, men vi har, ja, det är inte som det har varit innan, men
lite mättat. De har ju gjort åtgärder på många många pannor, ja, i Frankrike.
Men andra marknader,
men man kan, ja, nej, men alltså det finns många intressanta marknader, men det gäller att hitta de här partners, så att med EcoTube Zero i bakfickan så är det väl egentligen som att börja om på ny kula med och leta nya partners, skapa nya nätverk och så. För att vi vill hela tiden göra det vi är bra på. Det är liksom hjärtat, det är know-how, allt runt omkring det. Vi ska inte hålla på med mekentreprenader och dra rör och kablar. Och, nej, det är andra bättre på att göra. Så, att, jag ser framför mig en nystart internationellt på många marknader där vi kommer få nya chanser nu.
Ja, det låter ju som en, något att ta tag i under vintermånaderna och ut på fältet. Ja. När våren och sommaren kommer, kanske.
Ja, en fördel nu det är väl att även alla är inställda på Teams-möten. Så man behöver inte åka flyga lika mycket som förut. Då var det,
det är bra.
Då hade jag väl klippkort på många flygbolag under en period. Så att, nu kan man sköta det hemifrån istället.
Ska vi prata om Ocean Recycle? Dotterbolaget, Ekoms dotterbolag Ocean Recycle AB,
ja.
Som kan syresätta övergödda sjöar och hav med döda bottnar.
Precis. Jo, det alltså.
Vad har ni för projekt igång där?
Vi bildade ju det här dotterbolaget för att det var så avvikande från det vi höll på med pannor och sådär. Så det hörde liksom inte ihop riktigt, även om det finns en gemensam nämnare, det är ju syre då som vi har i båda våra ben. Det här har vi stått och trampat vatten lite på sista tiden. Vi hade ju i princip klart ett projekt i slätbaken som vi har kommunicerat. Och det är ett stort projekt, handlar om ett antal miljoner, men finansieringen har inte lyckats komma i mål med, utan och till viss del så hänger det ihop med att det, utbyggnaden av havsbaserad vindkraft, det ligger väl en form av våt filt över den idag tyvärr, och en finansiär som var tänkt för det här slätbakenprojektet då hade ju kopplingar till de här stora vindkraftparkerna, så att slätbaken skulle ju bli som ett Östersjön i miniatyr där man då skulle kunna utvärdera effekterna av våran syresättningsteknik, så det är lite trist att det har bromsats upp som vi inte trodde. Men,
nej, för att det är ju ett problem i stora delar av Östersjön med de syrefria bottnarna. Och nu har ni en teknik för att försöka syresätta den. Så det vore ju väldigt viktigt egentligen att komma igång med ett pilotprojekt för att se hur det funkar.
Ja, jag säger inte emot det. Nej, men det är klart att jag ser väl det som att Östersjön har gigantiska problem och jag kan inte se något realistiskt alternativ än att tillföra syre till det som man har tagit bort. Så att det är ju, har ju varit en syrebrist under lång tid och nu är det så mycket döda bottnar så att det måste ju till nytt syre för att det ska vända den här utvecklingen.
Nej, det borde vara bråttom, det är bråttom egentligen och det är ett stort problem. Många sjöar, men inte minst Östersjön, vi vill gärna ha ett levande hav med levande organismer i. Då är det dags att börja göra det här. Så att, ja, vi hoppas att det tar fart snart igen. Och en liten nyckel är just det här med att havsvindkraften skulle vara mycket enklare då, för då kommer man också jobba med lagring av vätgas, och när man producerar vätgas så får man ju syre över, och det här syret över, det har man ju inte i vattnet då, men då kan man stoppa ner det här syret med vår teknik, och det är det som är hela grejen.
Mm. Har ni någon känsla av om regeringen kommer att ändra sitt stopp för de här stora vindkraftsparkerna till havs? Har ni hört någonting?
Nej,
det ligger väl lite på stå nu. Så det är klart att det blir väl ett val och så vidare. Jag är övertygad att det kommer hända någonting, men det kan ju dröja i värsta fall ett par år.
Sen kan man ju se det som en, alltså de fluktuerande elpriserna vi har nu, jag tror inte det är mycket som tyder på att det inte kommer fortsätta. Och ju mer det fluktuerar, desto intressantare blir det att utveckla mindre system där man, med elektrolysörer där du då
kan lagra.
Alltså, du vill ju inte sälja till de sämsta priserna. Och det är ju när det blåser som mest. Så då är det självklart att om man kan lagra det i form av vätgas eller ja, även stora batterier. Det fanns ju inte på kartan för 10 år sedan att man skulle kunna bygga så stora batterier som man gör. Så det har ju hänt otroligt mycket och det händer dagligen jättemycket i den här branschen. Så det är ju, och det talar ju till vår fördel att även om vi tycker att det borde gå ännu snabbare så går det, så händer en del. Men så att vi till, ja, tror starkt på framtiden att det till slut kommer rätta till sig. Men
ja, för lagringen, det kommer ni på väg och inte minst, och även elnätet blir ju ett smartare elnät när det finns lagring. Man behöver inte bygga lika kraftiga ledningar och så vidare. Så det finns många tecken i skyn som gör att det här kommer komma. Men det är alltid frågan.
Du menar havsbaserad vindkraft?
Ja, med vindkraft, men själva lagringsteknik kommer behövas, för det kommer vi använda förnyelsebar energi. Det kommer byggas ut mera oavsett vilka komplement som man har. Och så kommer det finnas vindkraft, vattenkraft och solkraft i systemet.
Jag tänkte att vi skulle prata också om den teknik ni har för att syresätta döda havsbottnar. Alltså det är ju väldigt spännande att samtidigt som syresättningen sker så kan också halterna av PFAS, den här så kallade evighetskemikalien, de kan minska. Och vi vet ju genom mätningar att det finns PFAS i dricksvatten, inte bara i Sverige utan runt om i Europa och på olika håll i USA och så vidare. Det är en evighetskemikalie. Vi pratade om det här i första avsnittet av Ekomb-podden. Vad har hänt där?
Jo, det har väl hänt en del, även om vi inte har fått något konkret projekt. Så att det är ju så att vi med vår teknik så kan vi köra den på lite olika sätt. Och i det ena fallet då så kan vi locka upp de här PFAS-molekylerna som finns i ett vatten till ytan. Och sen plocka bort det därifrån och ja, för vidare destruktion. Idag så finns det ingen förbränningsanläggning som tillåter eller där man får destruera PFAS i Sverige. Så det skickas till Tyskland, vilket är väldigt dyrt och ja, onödigt kan man tycka då. Så att, men det finns anläggningar på gång som kommer kunna destruera eller förbränna PFAS-molekyler vid hög temperatur. Så att då knäcker man de här bindningarna och då är man kvitt om för evigt så att säga. Så att vår teknik handlar om att få upp de här till ytan och sen kan man då syresätta under andra perioder. Så att det liksom, man kan inte göra både och samtidigt, men alltså man kan använda samma teknik.
Få upp PFAS-en till ytan.
Och sen plocka bort det på något sätt.
Ja. Just det, och destruera det på något sätt.
Ja, ja.
Och sen syresätta.
Ja. Och, så att
med samma grejer,
ja.
Med samma,
men inte samtidigt.
Nej. Är det många år emellan eller hur lång tid?
Nej, nej, nej.
Det är olika nej. Tillfällen.
Ja, ja, jo. Det här kan man göra. Ja.
PFAS upp, andra
ena timmen.
Till och med ena timmen, ja.
Så att, men det är väl... Det finns en del intressanta vinklingar på det här där man kan få PFAS i andra former och som är lättare och destruera. Så att vi jobbar på att försöka hitta ett pilotprojekt i det finns flera spår där som vi jobbar med, men ingenting är klart än. Så att det är ju trist det här om fler och fler sjöar där man fiskar och sen kan man inte äta fisken. Det är ju
Det är trist. Ja. Och sen är det nu det här med dricksvattnet också, som när man sänker gränsvärdet, så snart kommer man inte kunna använda de sjövattentäkter, dricksvattentäkter man har om man inte fixar det här.
Nej, det är ju också på gång nya gränsvärden inom EU. Och att sjöar, hav och vattendrag ska vara rena från vissa PFAS-kemikalier senast år 2027. Så det finns ju mycket arbete som behöver göras på den punkten. Ja, men
så är det, så att det går ju bara på ett håll, att det blir hårdare och hårdare krav ju mer man vet. Och man hittar PFAS i många sjöar som man kanske inte visste om för något år sedan. Så att...
Men det svåra här kan ju vara lite grann att det inte är en kommersiell verksamhet, alltså det är ingen som tjänar pengar på att ta upp PFAS, utan det är samhället som ska fixa det här. Men det kommer ju bli krav, så det kommer ju ändå hända. Så vi tycker man ska börja nu när 2027, det är snart. Mm. Det är lite bråttom. Man borde göra tester nu, och därför vi står i startgroparna och vi har tekniker för både syresättning och PFAS-uppfångning.
Så vem väntar ni på?
Ja, ett sätt är att söka såna här LOVA-bidrag bidrag från länsstyrelse framförallt. Men sen finns det ju även privata aktörer som äger vatten och kommuner. Så det är en olika beställare som kan komma i fråga. Men
skulle ni vara startklara till nästa sommar till exempel?
Ja, men,
att rena PFAS.
Om man ser till vad är det för kombination vi söker då? Om man har ett dricksvatten som har för höga PFAS-halter, så antingen så får man rena det i vattenverket eftersom man inte får skicka ut lika höga halter i vattenledningarna. Eller också så gör man någonting i sjön så att det blir billigare att rena i vattenverken. Och det är liksom det som är våran ingång, att kan vi hitta någon dricksvattentäkt. Hälften av dricksvattnet kommer från sjöar i Sverige idag och resten från grundvatten. Så kan man hitta någon kombination där man har gratis syrgas från till exempel ett vindkraftverk som kör en elektrolysör, vilket jag vet är på gång, alltså små vindkraftverk på 1-2 megawatt. Så det, och har man en elektrolysör då är det inte så smart att skicka upp syret i luften. Men då kan man använda det till något smartare, så att då har man gratis i princip då syrgas man. Och sen använder det på ett smart sätt, så kan man slå två flugor i en smäll.
Och vad gör syrgasen då? Det är döda bottnarna som...
Ja, eller att vi kan kombinera det med PFAS-rening vid inloppet till de här dricksvattentäkterna.
Det blir tre flugor på smällen, ja. Var det inte det?
Ja.
Vilka tre var det då?
Nej, men dels att man tar tillvara på syret då, som kommer ifrån elektrolysören, för att göra två saker, både fixa PFAS och fixa döda bottnar till någonting bättre.
Mm. Det finns mycket att göra där ute, både till havs och land. Är det någonting mer ni vill få fram, få säga, berätta om innan vi avslutar poddavsnitt nummer 2?
Nej, jag tycker väl att vi har väl hunnit med det mesta.
Det är ganska väsentliga frågor, och ja. Det känns väldigt, som du sa Anna i början, alltså det är ju väldigt viktiga saker för klimat och välfärd och allting. Så att,
och hälsa. Alltså PFAS, det är inget man vill
skulle få i sig. Ska vi funka på den här jorden, och ska vi kunna äta fisken i våra sjöar och så vidare. Så att,
om det finns fisk.
Ja, just det. Innan de ska först överleva. Och sen ska de inte ha massa PFAS i sig. Nej, så att vi tycker att det är läge nu, och vi har ju kämpat på några år, men det är en tidsfråga och det kommer hända. Vi hoppas att det händer väldigt snart. Vi är beredda.
Ni är beredda.
Ja.
Tack för samtalet. Jätteintressant och spännande. Hoppas det är många som lyssnar på den här podden.
Tack så mycket.
Tack själv.